En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet ska vi berätta om jakten på Dermot Clemenger. Den tidigare Let's Dance-domaren och TV4-profilen som nu är internationellt efterlyst misstänkt för ett 30-tal sexköp. Och frågan är om rättsväsendet kommer komma i kapp honom eller om han lyckas hålla sig undan fram tills att han inte längre kan ställas till svars för de misstänkta brotten. Det och mer pratar vi om i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Vår huvudstory den här veckan är alltså fallet Dermot Clemenger. En följetong i medierna som tagit nya vändningar mer eller mindre varje vecka den senaste tiden. En som följt det här fallet är Mariella Quintana Melin, reporter på Aftonbladet.
Men det slog ju verkligen ner som en bomb i början av december att den tidigare TV4-profilen Dermot Clemenger åtalas misstänkt för 31 fall av sexköp. Och 11 av de här sexköpen ska ha skett under samma period som han satt som jurymedlem i kanalens långkörare Let's Dance. Och vi ska ju också komma ihåg att han har erkänt 30 av de här sexköpen. Och sen dess så har det ju skrivits mängder av artiklar om det här fallet och nu är det återigen aktuellt.
Vi ska återkomma till det där snart och förklara varför fallet nu åter är på agendan. Men vi tar det från början och åker tillbaka till sommaren 2023. För det är då polisen inleder en utredning som efter många om och men kommer leda till Dermot Clemenger. Till en början är det dock någon helt annan som är föremål för polisens uppmärksamhet.
Men det börjar med en utredning om koppleri på en massagesalong i Örebro.
Anledningen till att polisen börjat spana mot den här salongen är att man noterat några kännetecken som känns typiska för en misstänkt bordellverksamhet.
Polisen, de märker att besökstrycket på den här salongen är väldigt högt och att det är framförallt män som kommer dit.
Dessutom har de hittat lite digitala spår som stärker misstankarna. Bland annat en Google-recension av salongen.
Och i den så har någon gett 5 av 5 med betyg och skrivit "Very good happy ending".
Sammantaget har de tillräckligt för att inleda en hemlig spaningsoperation.
Då börjar de spana på ägarinnan till salongen som alltså de misstänker är en bordellmamma. Och hon kommer senare åtalas för just koppleri.
Det är nu vi börjar närma oss Dermot Clemenger. För åtalet mot bordellmamman kommer leda polisen vidare till nya misstankar.
Och det är i den utredningen, alltså mot henne, som polisen då upptäcker flera män som har dubbelswishat för massage.
Det här uttrycket, dubbelswishar, det är centralt för både den här och många andra utredningar gällande misstänkta sexköp.
Alltså att man först swishar en summa som då täcker den vanliga massagen och sen en tillgång som polisen då misstänker är för ett sexköp. Och då, bland alla de här männen, så upptäcker polisen TV4-profilen Dermot Clemenger.
Ja, han är en av de män som tros ha dubbelswishat till salongen. Och det är inte bara den salongen. I slutändan kommer han misstänkas för att ha köpt sex 31 gånger på 17 olika salonger.
Och han blir misstänkt för så många misstänkta sexköp att han blev frihetsberövad under 2 dagar i april förra året. Och det är ju faktiskt ganska ovanligt att en misstänkt torsk blir frihetsberövad. Men åklagaren Per Svensson, han säger att det berodde på att det handlade om så många sexköp och att det annars hade funnits en risk att Dermot skulle kunna försvåra utredningen.
Samma dag som polisen griper Dermot Clemenger tar de sig in i hans bostad.
Man tog både datorer och telefoner från honom. Men det är alltså inte förrän i december som de här misstankarna når allmänheten. För det är då som åtalet väcks och man säger att rättegången ska börja i mars.
När åtalet väcks blir det alltså känt att Dermot Clemenger misstänks för sexköp. Och när utredningen blir offentlig så får vi en inblick i de salonger som han tros ha besökt. Vi får bland annat se flera bilder inifrån bordellen i Örebro.
Ja, men det är ett litet rosa målat rum och där står en brits med filtar och lakan. På väggarna så sitter det planscher med massageteknik och för fönstret så hänger en heltäckande gardin. Alltså man ser verkligen att här ska ingen kunna titta in och på golvet är det lite mattor och så. Och det kan ju se ut som vilken massagesalong som helst, men när polisen går in där och lyser med sånt här specialljus så hittar de spermafläckar.
Spermafläckarna är en del av bevisningen i den större bordellhärvan. När det kommer till bevisning som specifikt knyter Dermot Clemenger till sexköpen så vilar utredningen till stor del mot de så kallade dubbelswisharna. I kartläggningen av hans ekonomi så ser man att en stor del av hans dubbelswishar går till kvinnor med thailändskt ursprung och att samtliga dessa jobbar på massagesalonger. Polisen märker också att han ofta skriver ett litet textmeddelande i de misstänkta swish-överföringarna. Det kan till exempel stå massage, behandling, mat, gåva, köksbord, loppis, julgåva och soffa. Och just det där sista, det återkommer flera gånger. Inte mindre än 5 gånger verkar Dermot Clemenger föra över pengar för en soffa. Men swish-betalningarna är inte den enda bevisningen som polisen kommer över. De hittar även en hel del misstänkta sms. En sms-konversation äger rum i september 2019 och går mellan Dermot Clemenger och en kvinna. Dermot skriver:
"Thank you for a great massage tonight."
Kvinnan svarar tack och önskar honom godnatt. Senare under kvällen skriver Dermot att han skulle vilja bjuda ut henne på middag och frågar vad hon gör just nu. Hon svarar att hon ligger i sin säng och Dermot svarar:
"I also wanna be on your bed."
Deras konversation fortsätter och en tid senare skriver Dermot till kvinnan igen:
"I tried to get there earlier."
När kvinnan skriver att hon väntar på honom så svarar Dermot igen:
"I want body to body from the start."
En annan konversation går mellan Dermot Clemenger och en annan kvinna. De skriver några sms och kvinnan förklarar att hon jobbar på en thai-massage-salong. Dermot verkar ha svårt att minnas henne och frågar:
"Hi, send me your picture so I can see who you are."
Det framgår inte om kvinnan skickar någon bild, men hon verkar senare bjuda in honom till thai-massage-salongen. Men Dermot verkar fortsatt ha svårt att minnas vem hon är. Han skriver:
"Did we have sex?"
Hon svarar ja och frågar om han minns. Nu verkar poletten trilla ner.
"Oh, now I remember. You have the great ass and perfect breasts. Beautiful face and nice full lips."
Kort senare frågar Dermot om kvinnan vill gifta sig med honom. Han säger att han vill dejta henne, frågar hur gammal hon är och gissar sedan själv på 25 år. Sen skriver han igen:
"I'm really horny now."
Av allt att döma bestämmer de sig sen för att träffas följande dag. Sen tar konversationen slut. En tredje konversation som ingår i utredningen går mellan Dermot och ytterligare en kvinna. Han skriver:
"Kan vi älska ikväll?"
Kvinnan frågar vilken tid, det går några sms fram och tillbaka innan de bestämmer sig för att ses 7:30. Då skriver Dermot igen.
Måste jag betala?
SMS:et, det avslutar han med en emoji med en liten apa som håller för ögonen. När kvinnan svarar ja på frågan om han måste betala så verkar Dermot dra sig ur.
Då måste jag vänta. Har inte 2000 idag igen.
Konversationerna mellan Dermot Clemenger och kvinnorna är inte de enda fynden som polisen gör i hans mobil. I hans webbhistorik hittar de en hel del sökningar som stärker bilden av att han köpt sex flera gånger. Ett axplock av hans googlingar.
Best place to find prostitutes in London. Prostitution in Panama.
Några andra Google-sökningar är formulerade som frågor.
Är det lagligt att köpa sex i Polen? Är det olagligt att köpa sex i Sverige? Är tantra-massage olagligt? Why is tantra-massage expensive?
En del googlingar är också lite förebådande för det som komma skall. Han verkar nämligen lite nervös över att åka fast. En av hans sökningar är:
vad händer om jag håller mig undan från polisen under preskriptionsperiod?
En annan:
är ett swish-betalning tillräckligt stark bevis för sexköp?
En tredje:
hur kan man bevisa sexköp?
Sökningarna tyder på att han är, ja, stressad för att åka dit.
Kan polisen se vart jag har varit ett halvår sedan från min telefon? Kan EU-medborgare åtalas i Sverige? Kan man skydda iPhone 100% från polisens spyware?
Sökningarna angående sexköp, de fortsätter.
Sexköpslagen fel i Sverige. Sexköpslagen fel i Sverige, Wikipedia. Sveriges sexköpslag kritiseras i Europa.
De här Google-sökningarna är alltså en del av utredningen mot Dermot Clemenger. En utredning som alltså blev offentlig i början av december förra året. Men sen, kort senare, så tog fallet en ny vändning. Mariella Quintana Melin berättar.
Ja, det är då som Dermot Clemenger försvinner. För att det ska kunna bli en rättegång så måste ju tingsrätten delge honom åtalet. Och det lyckas inte Örebro tingsrätt med. De skickar mejl och de bara studsar. Hans telefon är avstängd. När de skickar brev så får de inget svar. Så de kallar in en stämningsman som då ska delge honom åtalet personligen. Men den misslyckas också. Så till slut så kallar man in polisen. De åker hem till Dermot men hittar bara hjulspår i snön. Och det här, det kommer göra att Örebro tingsrätt häktar Dermot Clemenger i sin utevaro. Och då blir han också internationellt efterlyst.
Och var tros han befinna sig?
Ja, från början så verkar det som att han drog till Irland enligt en källa. Och det är ju därifrån han kommer och också har släktingar. Men nu i veckan så verkar han ha dragit till England. Och det är faktiskt åklagaren som meddelat tingsrätten om att det finns uppgifter om det. Och då har tingsrätten bett polisen i Storbritannien om hjälp och skickat en så kallad begäran om rättslig hjälp för att då fånga Dermot. Och enligt vår källa så är Dermots plan att han ska hålla sig undan till alla brott har preskriberats. Så det kommer ske i januari nästa år.
Du har ju varit i kontakt med Dermot Clemenger, eller åtminstone försökt vara i kontakt med honom. Om du berättar, vad har han sagt då? Hur har det gått till?
Ja, kontakt och kontakt. Han godkände i alla fall snabbt min meddelandeförfrågan och vi skrev lite. Man kan ju säga att han verkade väldigt misstänksam och när jag skrev att jag jobbar på Aftonbladet så slutade han snabbt svara. Men man kan ju ändå se att han fortsätter med sina sociala medier.
Som du var inne på tidigare så har ju han erkänt i princip alla av de här fallen som han har åtalats för. Vad har han själv sagt om de här misstankarna?
Ja, men från början i förhören så nekar han ju till brott. Då säger han att han har svårt att minnas specifika tillfällen och så, men att han ofta får massage. Men när polisen frågar varför han dubbelswishar, alltså då skickar en ny swishbetalning kort efter den första, då säger han att han liksom förlänger massagen. Men han kommer att ändra sig dagen efter när man har ett nytt förhör med honom. Då erkänner han att han har köpt sex och han säger att det är som ett beroende, att det känns jättemörkt och jättesvårt och att han behöver hjälp. Han beskriver till exempel i ett förhör att han inte alltid planerat att köpa sex och jämför sig med en alkoholist som inte kan gå förbi en bar utan att ta en drink. Och han erkänner alltså alla sexköp utom ett.
Den här jakten som nu ändå är i full gång på honom, hur ser den ut? Vad kan svensk polis egentligen göra för att få tag på honom?
Ja, svensk polis, de kan ju ta in underrättelser om var han befinner sig, alltså från allmänheten. Men de kan ju också på andra sätt försöka lista ut var han är. Till exempel så kan man ju kolla vart han skulle när han reste ut från Sverige. Man kan hålla koll på kreditkortsköp. Man kan hacka hans telefon på distans och så vidare. Och polisens internationella enhet kan också ta kontakt med utländska kollegor i den här jakten. När jag har pratat med åklagaren så har han sagt att jakten pågår för fullt, men han vill inte säga hur den går till. Men om vi tar det mer generellt så kan man ju säga att när en person blir internationellt efterlyst så innebär ju det att en så kallad europeisk arresteringsorder går ut, och den går ju då ut till poliser i alla länder. Och den arresteringsorden, den innebär att polisen i länderna då som man har ett samarbete med är skyldig att omedelbart gripa en person som är internationellt efterlyst, i det här fallet då Dermot Clemenger, om man faktiskt hittar honom. Och så innebär det här också att han har en markering i Schengens informationssystem. Så försöker han passera en gränskontroll och visar upp sitt pass, så kommer det liksom klinga till och larma i de här systemen. Och sen då när man har gripit någon som är internationellt efterlyst, ja, då måste ju myndigheterna i det landet ta ett beslut om den här personen ska utlämnas till Sverige eller inte.
Och varför är egentligen det här fallet nu åter på agendan?
Ja, men för att Dermot Clemenger håller sig undan från att bli delgiven det här åtalet. Och nu så börjar preskriptionstiden rinna ut för flera av de här sexköpen. Det handlar alltså om den tiden som är från det att brottet begicks till att man inte längre kan straffas för det. Och för sexköp så är den tiden 2 år. Förra veckan så preskriberades det första av Dermot Clemengers sexköp, och på fredag så går nästa sexköpstid ut.
Klockan tickar för rättsväsendet här. Jag tänker, vad tror du framöver egentligen? Hur tror du att det här fallet kommer utvecklas?
Det är svårt att liksom ha en ordentlig teori om det, men det finns ju flera olika alternativ. Antingen så grips Dermot Clemenger någonstans i världen och blir sedan utlämnad till Sverige, och då blir det rättegång för de brott som inte har hunnit preskriberas. Eller så kan det ju också hända att han grips utomlands, men att själva utlämningsförfarandet tar en så lång tid att alla brott hinner preskriberas. Eller så lyckas Dermot Clemenger hålla sig undan i ett helt år till. Då kommer ju alla åtal mot honom läggas ner och han kan inte dömas för något brott. Eller, och det här kanske är det minst troliga scenariet i nuläget, så kan han ju överlämna sig själv till polisen. Jag tror det som jag med säkerhet kan slå fast är ju att medias bevakning av det här kommer fortsätta.
Samtidigt som vi spelar in det här avsnittet så tar fallet en ny vändning. Aftonbladet kan under torsdags förmiddagen rapportera att brittisk polis verkar skeptiskt inställda till att bistå med hjälp i jakten på Clemenger. I korrespondens med Örebro tingsrätt framgår att de åtminstone först ville räta ut ett flertal frågetecken kring fallet. Om det här bara är en liten juridisk kullerbytta eller om det faktiskt kommer att påverka jakten, ja, det återstår att se. Men klart är att sista ordet i den här historien ännu inte är sagt. Men längre än så här kommer vi dock inte idag. Och vi går därför vidare med några kortare nyheter från veckan. Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid tros återigen ha stärkt sin position i den svenska gängmiljön. Detta enligt uppgifter till Svenska Dagbladet som i ett längre reportage berättar att Majids falang tros ligga bakom en majoritet av skjutningarna och sprängningarna i Sverige under den senaste tiden. Enligt en poliskälla som tidningen pratat med så har Rawa Majid framförallt byggt upp en ny maktbas i Västsverige och i Malmö samtidigt som hans ärkerival Ismail Abdo fortsatt ses som starkast i Stockholmsområdet. Majid tros fortsatt hålla sig utomlands och är efterlyst för ett flertal olika brott, bland annat för inblandning i mord- och narkotikaaffärer. En hacker tros ha satt dit ett gäng misstänkta bedragare. Det handlar om 4 personer som misstänks ha satt i system att lura äldre på deras besparingar. Men en hackare kom gänget på spåren, tog sig in i deras datorer och följde brotten i realtid. Efter att ha samlat på sig timmar med hemliga inspelningar lämnade hackaren över materialet till polisen och nu har utredningen lett till att 4 personer åtalats för grovt bedrägeri. De misstänkta bedragarna tros sammanlagt ha lurat eller försökt lura runt 80 personer och ska allt som allt ha kommit över 12 miljoner kronor. Rättegången den börjar i nästa vecka. Och sist kan vi berätta om ett misstänkt knivdåd i Borås, där polisen nu utreder om attacken kan ha koppling till en satanistisk våldsekt med namnet 764. Attacken den skedde i början av januari i år när en kvinna i 50-årsåldern attackerades av en minderårig pojke. Och dådet ska ha filmats och sen lagts ut på sociala medier. Den filmen ska nu ingå i utredningen kring dådet. Och enligt SVT så ska det hela vara kopplat till 764-miljön. Och några av er som lyssnar kanske hajar till här. För den sekten har vi nämligen pratat om tidigare i den här podden. I avsnittet Knivattacken i Hässelby berättar vi om flera knivdåd i nordvästra Stockholm. Som även de tros vara knutna till den här sekten. Enligt polisen kan den misstänkta pojken i Borås dessutom ha blivit inspirerad av Hässelby-attackerna. För dig som vill lära dig mer om den här sekten så rekommenderar vi att du scrollar bakåt i poddflödet och lyssnar på avsnittet Knivattacken i Hässelby. Och med det så sätter vi punkt för veckans Aftonbladet Krim. Om ni vill komma i kontakt med mig, Marcus Ulfsand, som gör podden, då mejlar ni på marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Den mejladressen den hittar ni också i avsnittsbeskrivningen. Det var det hela. Vi hörs nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.